Åh, klockan verkar vara 3, så vi kör. Välkomna, jag heter Anders. Jobbar som utvecklare och arkitekt på Kantor. Jag skrev kod första gången för drygt 25 år sedan, jag var 9. Lite basic på ABC80 tror jag det var. Och jag var fast. Jag tycker fortfarande att det är lika skoj. Jag blir lycklig när jag får skriva kod. Nu inser jag att klockan var inte riktigt 3, för det kommer fortfarande folk. Så jag tjuvstartar. Det är inte bra. Då, i tonåren när jag kodade, så hade jag en regel för mig själv. Och det är att om jag satt och kodade på nätterna, så vid midnatt, då gjorde jag en exkopia av all kod till en backup-katalog. För jag visste att när jag vaknade på morgonen sen och tittade på det här, då kunde de här briljanta idéerna vara rätt värdelösa morgonen efter. Så då hade jag min backup gå tillbaka till. Det var innan jag hade lärt mig att versionshantering fanns. Och idag är det ju där vi löser de problemen. Vartefter jag lär mig saker så tycker jag även om att berätta om det så här. Och även på min blogg, covering.able.nu. Där kommer det, om jag har lyckats sätta tajmingen rätt, i slutet av föreläsningen så kommer det en post där med alla knep jag visar. Syntax, rubbet kommer att stå där i en sammanfattning. Så titta där ifall det är något. Om ni har frågor under presentationen så kör dem direkt. Det är bättre att ta dem direkt när vi har grejerna uppe än att komma på slutet och ska vi försöka komma tillbaka till den state vi var. Så, idag ska vi prata om versionshantering. För att vara specifik ska vi prata om Git. Versionshantering är lösning på problemet. Git är ett verktyg som är lösning på problemet. Men vad är egentligen problemet som vi vill lösa? Ja, en del det är att vi vill dela kod inom ett team om vi är flera stycken som jobbar. Det måste fungera med versionshantering. Vi vill ha en ändringslogg och kunna gå tillbaka. Ja, men det här jag gjorde i tonåren och kopiera före midnatt så jag kunde backa tillbaka om jag gjorde något dumt klockan 2 på morgon. Nu löser vi det genom att gå tillbaka i commit-historiken. Men det är inte bara det. Något som jag tycker är lite mindre uppenbart som versionshantering också hjälper till med, det är ett stöd i arbetet, stöd i arbetssättet. Att jobbar man på ett effektivt sätt med versionshantering så en commit ska göra en sak. Och det blir en mental hjälp också att man gör en sak i taget. Man inte är där och överallt och håller på och fixar. Utan man gör en sammanhållen sak. Man får se till att det bygger. Man ser till att testfallen går igenom. Och så committar man det. Sen kanske inte det är en komplett ny feature. Men man får de här liksom stegen som bygger upp. Och det tycker jag är en minst lika viktig del som att kunna dela kod och ändringshantering. Utan att man får den här hjälpen själv. Men innan vi går in på detaljerna på Git som jag tänker visa så tänkte jag börja med lite tillbakablick och titta på versionshantering. Hur det har sett ut och lite grann min resa in i versionshanteringens värld. Mitt första jobb jag hade, när jag extra jobbade med när jag pluggade, då hade vi kanske 8 utvecklare något. Vi hade en gemensam fileshare där koden låg. Och ja, det var ju en idé liksom med att få saker att funka. Och det funkade väl i teorin. Men jag kommer ihåg de här ropen på kontoret. Kan alla spara nu? För jag behöver kompilera. Och så, okej, nu har jag byggt. Nu kan ni koda igen. Så det alla gjorde hela tiden var ju helt inflätat. Vi hade givetvis en gemensam development-databas som alla gick mot också. Historik. Någon tog väl en backup-kopia ibland och gjorde en backup-katalog. Om vi sabbade koden kunde man gå tillbaka. Sen, om man tittar steg förbi att använda en fileshare mer på versionshantering. Det första som kom var RCS, Revision Control System, och CVS, Concurrent Version Control System. Det är något som fungerar. Man kan dela kod, man får ändringshistorik, man kan göra branscher. Men till skillnad mot för dagens system så är varje fil committas för sig där. Men alltså det funkar. Det lyfter i alla fall. Som versionshanteringssystem. Men det här att man får en historik per fil. Branscherna är per fil. Så man kan inte säga ett visst commit-nummer eller versionsnummer tvärs över alla filer. De här funkar tillsammans. Det är ganska rörigt. Det känns inte modernt. Idag har vi ofta Subversion, Team Foundation, versionskontroll. Det är de stabila, pålitliga systemen. Man har atomiska commits. En version som man checkar in gäller tvärs över hela filträdet, så man vet vilka filer som hörde ihop. Man kan dela kod, man har branscher. Jag gillar de här. Jag har jobbat mycket med både Subversion och TFS. Och det går att göra branscher. När folk kom till mig och sa att ja, men, kör Git, det är fantastiskt. För man kan göra branscher. Så kände jag så här, ja men TFS eller Subversion, jag kan göra branscher här också. Men jag inser så här i efterhand att det är lite grann som att göra en flygskärm med en superjumbo. Alltså det går ju. Och det är snyggt att de kan göra det med en jumbo, men det är inte så där graciöst. Sen lärde jag mig Git och insåg att det som jag förut trodde var science fiction, det är faktiskt möjligt. Man kan göra en bransch för varje feature. Det är så lätt manövrerat och snabbt. Man kan ändra historiken, ta bort sina misstag. Man kan göra lokala commits och det är blixtsnabbt. Men innan vi går in på de här knepen, de sju grejerna som jag vill visa er, som jag tycker gör att Git verkligen blir ett så här oerhört kraftfullt verktyg och tar förbi vad man kan göra med TFS och Subversion, så vill jag prata lite om Git-klienter. Se det som knep noll, om ni vill. Jag antar, eftersom det här är Microsoft Event, att vi pratar Visual Studio i de flesta fall. Visual Studio har en inbyggd Git-klient här från VS 2015. Det efterliknar mycket TFS. Man kan göra push-pull. Men eftersom det liknar TFS, och TFS har i grunden en annan filosofi på hur versionshanteringen är upplagd än vad Git har, så leder det här lätt att man kommer in på fel tankemodell. Och ska man förstå Git ordentligt så behöver man ha rätt mentala modell. Och jag känner att när jag började titta i TFS så gjorde det att jag fastnade i det här, eller förlåt, när jag började titta i Visual Studio, jag fastnade i det här TFS-spåret mentalt. Så att jag skulle faktiskt avråda från att använda Visual Studio som huvudklient för Git. Man kan ha det som ett komplement. Det visar ändrade filer och så, men det är inte huvudsakligen där man bör jobba. GitHub för desktop finns. En fristående klient, den är något tydligare än Visual Studio. Man har bland annat här uppe de här grafisk vy över commits, så vi kan se vad som är merge commits, vanlig commit, fler merge commits här. Men den är inte så tydlig tycker jag som man behöver, och förvånansvärt dålig på att hantera multipla remotes och den modell med forks som man ofta använder på open source projekt just på GitHub. Så att det här, sitter man i enterprise-situation och har ett gemensamt repo så funkar den rätt okej. Men min favorit av de här, om man ska köra grafisk verktyg, det är Git Extensions. Den är kraftfull. Man kan göra i princip allting som Git kan hantera. Alla de här vardagliga sakerna man behöver göra, det kan man göra i Git Extensions. Och det är ett bra GUI-val. GitK finns också som är en äldre cross-platform som också liknande. Men här har vi ändå verktyg som i sin presentation följer den modell så som Git är uppbyggt och hjälper den att komma in på rätt mentala modell. Sen har vi sist men inte minst kommandoradsklienten. Det är på många sätt huvudklienten för Git. Känner inte till SourceTree. Jag har inte använt den. Huvudklienten är väl i princip då kommandorad. Man kan göra allt i den. Jag tycker det är väldigt bra att ha stöd i shellen. Det finns en bash shell med plugins. Det här som jag kommer att visa mycket mer av idag är PostgreSQL som är för PowerShell. Jag ser direkt i min prompt att jag är på branch master. Färgen talar om för mig att jag ligger efter. Det finns commit som inte jag har dragit in. Jag kan se här att jag har vissa ändringar stageade. Hur många ostageade ändringar. Jag får lite färger, tydlighet som följer med konsekvent genom systemet. Och man får också faktiskt mycket hjälp. Det står use git pull to update your local branch. Så det är ett tröskeln att lära sig att jobba med kommandoraden, tycker jag, den blir avsevärt lägre tack vare att de här grejerna finns. Men oavsett så tycker jag det är viktigt att man skaffar sig någonting med en grafisk översikt av branscherna. För att förstå Git så behöver man ha rätt mentala modell. Det är inte samma modell som TFS eller Subversion. Och nyckeln för mig var mycket när jag började jobba med Git Core, Git Extension. Så jag fick de här bilderna. Sen, vilket verktyg, det spelar inte så stor roll. Bara man kan ge det här. Men här har vi, det här tror jag är Git Core. Jag är inte säker. Det var någon bild jag hittade. Men vi ser vilka branscher vi har som etiketter. Vi har alla commits. Och vi ser hur de ihopmerchade hänger ihop. Det här är kommandoraden. Den kan rita också. Det funkar utmärkt. Då ser man spåren. Det är det viktiga att man ser spåren. Men det source tree som någon nämnde här. Om, ger den här typen av vy också, eller? Ja. Mm. Så att... Jag är inte religiös vad det gäller att man måste ha Git extensions så, utan mer försök att få den här bilden av branscherna. Det är nyckeln. Git är väldigt flexibelt och man kan göra galna saker. Det här, jag vet inte om någon kan se vad det är för någonting. Londons tunnelbana, precis. Den ligger på GitHub. Öppet. Någon har gjort hela Londons tunnelbanekarta som ett commit-diagram i Git. Jag har faktiskt aldrig varit i London, men nu har jag insett att det första jag ska ladda ner om jag ska åka dit är ju en Git-klient för telefonen, så jag kan hitta tunnelbanan. Så, men då ska vi titta lite grann på vad de här sakerna som gör Git så flexibelt och mina 7 knep som jag gillar. Som jag gör att man tycker kommer steg förbi vad man ofta kan göra med Subversion och TFS. Det första jag vill prata om, det är multipla remotes. Och då ska vi titta specifikt på GitHubs modell. På GitHub så har man ofta ett repository. Det kan vara .NET som numera ligger där i CoreCLR. Det finns ett repo. Om jag vill jobba med det och bidra. Det är open source, jag kan ju bidra. Om jag vill göra det, så det är inte första steget jag måste göra, det är att jag gör en fork. Jag gör min egen kopia av det här repositoriet, fortfarande på GitHub. Det här är supersmart. Därför att det gör att när man jobbar med open source så behöver man inte ge alla galningar där ute i världen commit-rättigheter till .NETs riktiga repository, utan det är bara Scott och Scott och de här som har det. Om ens de är betrodda. Sen så kan jag då, om jag vill göra saker, jag kan göra min fork, har vi sidan. Den kopia, jag kan mecka med den och sen så småningom skicka in kod. Men GitHub, ja det går ju faktiskt, det finns en online editor där. Men att sitta och redigera koden i webbgränssnittet, det är inte det man gör, utan man vill ha ner lokalt. Då gör man en klon. Man klonar ner det, jag får hela repositoriet på min dator. Då kommer också den här, min fork, den kommer att få namnet origin. Eftersom det är den som är ursprunget som jag klonade från. Det här är ett bra första steg, men det finns ett inbyggt problem här. Och det är att det här, fork, det är en engångsoperation. När vi tar kopian från huvudrepot och till min fork. Därefter så det är folk som gör saker här. Jag menar, de sitter inte och slutar koda bara för att jag har gjort min fork. Och hur, de här ändringarna som görs här, de kommer inte automatiskt över. Så ett första steg som man behöver göra här, det är att från min lokala, mitt lokala repo så behöver jag lägga till en till remote. Och säga att det räcker inte att den känner till origin. Jag vill känna till även upstream, brukar man kalla den för. För att kunna hämta ner de ändringarna som görs i master där. Sen när jag har hämtat ner de senaste ändringarna, sett att de har fortfarande inte fixat buggen, jag har gjort min lokala feature branch och är nöjd, jag har en bugfix, jag vill få in den här. Så jag har någonting här och jag vill få det dit. Då var det där med att jag har inga committrättigheter upp hit. Alltså jag får committa upp det till origin och sen gör jag en pull request och säger här ligger en ändring. Jag tycker det vore en bra idé om ni tar in den. Och då kan jag maintain den här borta och titta på det. Ja, jag mergear det här. Sen så finns det ytterligare ett steg som jag vill visa. Och det är vad det gäller Azure. Azure tycker jag är ett fantastiskt enkelt sätt att hosta saker på. Och att deploya på Azure, det som jag tycker är absolut lättast sättet att deploya på Azure, det är via Git. Man trycker upp sin kod. Den bygger koden, ser till att det funkar, och deployar det till sajten när bygget är klart. Det här sätter man dessutom ofta upp som autodeploy från GitHub, så att pushar man ny kod till GitHub så går det live på sajten 2 minuter senare. Om man pushar till den branschen som är kopplad. Men jag antar att PowerPoint inte är det som ni i första hand vill se idag. Så vi kör lite grann på riktigt istället. Ska jag bara ställa om skärmen här. Så, om allting funkar så borde ni se ungefär samma sak som jag gör. Perfekt. Då börjar vi med att gå till... Jag har gjort ett litet slaskprojekt här. Det här är ingenting att ladda ner. Det är en tom ASP.NET solution. Men jag behövde ett repo bara att jobba med. Den har jag lagt på Kentors gemensamma GitHub-konto. Vi säger att det är den här maintainern. Så det första steget nu om jag vill jobba med det här är att jag måste göra en fork. Och säga att jag vill ha en egen kopia av det. Jag går över hit, fork. Och så... Eftersom jag har flera konton tillgång till så måste jag säga att den ska forkas till mig. Gå blixtsnabbt. Nu har jag här, står det att jag är på mitt GitHub-konto. Den är forked from Kentor IT TDSWE 15. Jag har projektet här. Om jag sen går ner till min kommandoradsklient så kan jag klona det. GitHub.com. Och då skriver jag ju mitt namn. Det är den jag vill ha ner. Om jag går in här och tittar på vilka remotes jag har så ser jag att jag har den som heter Origin och den pekar på min fork på GitHub. Om nu någon annan sitter och jobbar på den här, nu har jag ingen annan som är beredd att sitta och jobba på det här åt mig, men jag har ett PowerShell script som gör jobbet åt mig. Så, inte magiskt. Om jag nu går till baka hit. Tittar vi på readme så står det den är uppdaterad nu, updated. Så där har någon uppdaterat på huvudrepot. Om jag tittar på min fork som jag sa, det finns ingen koppling, syns ingenting. Jag har kvar den här gamla versionen. Jag behöver få ner den där. Jag vill få ner deras ändringar till min dator här och jobba med det. Då får jag börja med att lägga till den här som remote upstream. Git remote. Remote add upstream. Så, och sen så får jag göra en fetch. Och fetch betyder hämta ner det här. Peta inte på mina lokala branscher. Bara se till att infon finns i mitt repo. Vi ser att den hittade en ny branch master där som den nu kallar för upstream slash master. Så om jag ta fram Git extensions här för att få den här lilla grafiska bilden så ska vi zooma lite så vi ser. Så ser vi att jag har faktiskt 3 branscher redan nu. Jag har min lokala master, det är den som jag kan gå till och som jag har utcheckad och aktiv här på datorn. Den är samma sak som origin master, alltså min fork. Och sen så vet jag att upstream har hunnit göra en commit till den här. Som jag inte har tagit in i min bransch än. Men nu har jag i alla fall fått ner. Nu känner Git på min dator här. Känner till det här. Så jag kan tala om nu att min masterbransch. Den vill jag ska tracka upstream monstern. Jag vill att min master den ska hela tiden följa vad som görs i huvudrepot. Ja. Fork är koncept i GitHub, vilket betyder copy egentligen. Du kan ju kopiera ett repo på andra sätt också. Men på GitHub är det som kallar det för fork. Ja, annars, jag kan ju också göra min kopia. Om inte jag vill ha min kopia på GitHub just det, jag kan ju lägga den på min egen server eller så. Det går också. Ja, det kan man göra. Nu är jag command lines galning. Så jag kommer göra allting på command line och sen så visa hur det ser ut i Git Extensions. Men de här sakerna går att göra i Git Extensions också om man mer gillar det. Sakerna heter dock ibland lite subtilt olika saker, kan man väl känna till. Men det går att göra samma saker. GitHub Desktop har problem med det här. Visual Studio har problem med det här. Visual Studio kan visa flera remotes när du väl har lagt till dem. Men du kan inte lägga till dem där. GitHub Desktop har, ja, märkligt nog, eftersom det här GitHub med flera remotes är så typisk GitHub-modell. Så just GitHub Desktop klarar inte riktigt av det. Det är därför jag föredrar då command line plus Git Extensions. Vi ska ta och köra här. Nu ska vi se mitt manus vart jag var. Jag ska tala om då att min branch master, den ska vara en tracking till upstream master. Jag talar om var är jag vill ha mitt ursprung. Jag gör det och direkt nu blir den röd, namnet. Varför blir den det då? Jo, om jag gör git status så säger den your branch is behind upstream slash master by one commit and can be fast forwarded. Det är bra. Git pull to update your local branch. Okej, okay. Git pull. Gör vi det. Det är en turkos igen. Och nu ser vi att det är readme.md som ändrades. Ser ni som är längst bak sista raden på skärmen? Bra, då behöver jag inte hålla på och scrolla. Men om jag nu vill göra, vi kan gå till Git Extension och titta här också vad vi gjort. Nu ser vi att master på min dator följer nu upstream master. Den här origin master, den fimpar jag faktiskt. Den är inte intressant. Det är mina feature branches som är intressanta i min fork. Där jag bidrar med kod. Den huvudspåret, den är intressant från upstream och att jag har motsvarande här. Men vi kör på och gör så här att jag vill göra en feature. Jag vill koda lite. My feature, jag är en ny branch. Och så tar vi och tar upp readme. Och så tar vi och gör lite större så vi ser någonting. Some info about my cool feature. Ska vi ha readme? Så. Och så tar vi ner den igen. Om jag bara trycker enter nu så ser visa Porskit här direkt att nu har jag ändringar lokalt som inte är committade. Jag committar in dem. Commit-a säger add och commit i ett steg. Info about my feature. Och jag pushar dem till en feature branch på origin. Och jag talar om också att my feature, den branchen, när jag pushar den så ska den automatiskt gå till den här origin slash my feature. Så om vi tittar i Git Extensions var vi nu har hamnat så är vi här att vi har master. Min master hänger ihop med upstream master och min nya commit jag gjorde har blivit ett steg längre. Och både my feature och origin my feature, båda de branscherna pekar på den committen. Sen slutligen så vill jag visa Azure bara också vad man kan göra där. På det här med remotes. Så jag hoppar till master igen. Och sen så git remote add Azure. Adressen till den är alltid sitenamnet.scm.azurewebsites.net slash och så sitenamnet igen. Och det som är härligt här är att om jag gör push till Azure. Så normalt sett sätter man ju upp GitHub till att göra och en integration med Azure och GitHub så att den gör det här automatiskt. Men ibland så blir det fel. Jag har haft byggfel som var jättesvåra att hitta. Sen upptäckte jag det här. Den här outputen är faktiskt hela bygg-outputen. Direkt i Git. Så det är inte bara det att jag pushar koden utan den faktiskt bygger och talar om hur det gick. Så får man problem så istället för att pusha till Git som automatiskt då flyttar till Azure och sen så hamnar bygg-outputen i ett svart hål som man aldrig ser så kan man pusha manuellt direkt till Azure. Och det här stör, även om man har en sån här direktkoppling uppsatt så stör det inte att göra den här vägen. Då ser man svart på vitt vad byggfelet blir. I nya portalen kanske man ser. Okej. Okay. Alltså det är inte lika cool med webbportalen som i PowerShell. Sen kan man ju ibland vilja pusha och inte gå via GitHub också. Så, steg nummer två som jag vill visa, det är lite grann när man håller på att göra flera ändringar. Ni vet, man gör en funktion, man borde bara koda här. Och så hittar man någonting här borta och så fixar man det lite när man ändå håller på. Så committar man in det. Och som vi på Kentor jobbar väldigt mycket med kodgranskningar. Man läser mycket diffar. Det är inte särskilt skoj att sitta och läsa en kod som har med en feature att göra. Sen börjar man undra varför de ändrar där. Det ska vara en egen commit. Vill man hålla en sån ren commit-historik så kan man göra det även om man har börjat koda på två saker samtidigt. Så vi börjar med att checka ut min feature branch här igen. Och sen så ska vi fixa några grejer som egentligen kanske inte hör ihop. Jag har snott en copyright-fil här med till licensen. Men det var visst fel årtal och grej. Så att jag fixar den. Och sen så vill jag ju uppdatera min readme lite till. Jag vill ha en titel i min readme. Det är markdown så jag kan skriva så här. Same steps to git. Något sånt där va? Och så skriver jag längst ner. Git is really magic. Så, stänger. Om jag git diff så kan jag se att jag har ändringar. Jag kan se dels mina ändringar till licensfilen. Och kan se mina två ändringar som jag gör här i readme-filen. Och när jag kontrollerar min diff så ser man ibland om man har stavat fel. Men idag ser jag inte det. Det upptäcker vi sen. Men nu kommer jag på här. Ja, nu ska jag committa det här. Jag har fixat readme-filen och licensfilen. Det hade inte med varandra att göra. Licensändringen är en sak, readme något annat. Hur gör jag det? Jo, git add license. Jag stagear bara license-filen för commit. Sen kan jag göra commit här. Men då kommer man att hamna i situation. Jag hade för några år sedan en kollega. Han hade gjort lite så ändringar vid sidan av ofta. Som man inte ville committa än. Han kunde sitta på de där i två veckor. Och så committade han allt utom dem. När han hade committat, tror ni att grejerna byggde någonsin? Nej. Därför att det fanns ju dependencies dit. Så innan jag committade det här så vill jag faktiskt kunna se precis det jag kommer att committa. Och kompilera och köra mina tester. Git stash-u-k. U betyder ta med även nya filer. K betyder behåll mitt index, det som är ändrat. Nu har de här extra ändringarna, de är bortplockade just nu. Och i det här läget kan jag köra, kompilera och köra testerna. När jag är nöjd att det funkar så committar jag in det. Och sen tar jag tillbaka de ändringarna jag gömde. Sen nästa steg då. Här blir det lite knepigare för att nu kommer jag på att det här är ju också två olika saker faktiskt. Det ena är ju rubrik, titeln och det andra är ändringarna längre ner. Jag vill bara committa hälften av ändringarna i den här filen. Ja, det går också. Git add streck p. Och då säger den först, nu är det här så nära i filen så den tror att det är samma block. Jag säger, nej men dela lite mer, split. Och så kan jag titta så här. Ja, jag vill fixa titeln. Ja, yes, den ska stageas. Men det här, nej. Nu kommer jag ut och om jag tittar på vad som är stageat, alltså förberett för commit. Om jag stavar rätt så blir det bättre. Så ser jag att rubriken är färdig för commit. Mina resten är bara lokala ändringar. Jag committar in det. Did read me title. Och så committar jag en andra bara rakt av. Updated read me with info. I git praise var det väl gjorde där. Så. Kan vi titta också i git extensions. Hur ser det ut när vi då har gjort det här? Ja. Vi har fått in det här som tre separata commits. Jag hade gjort alla ändringar på en gång. Men jag har min uppdaterad licens som en commit. Jag har uppdaterad readme title som en commit. Och jag har det sista som en commit. Så det går att hugga upp. Och det här tycker jag är fantastiskt skönt. För när man ser den här. Ja, där borde jag byta namn på den här variabeln. Och det borde jag ha gjort innan jag börjar med min nya kod. Min nya funktion. Så kan jag göra ett namnbyte. Stasha undan det andra. Och så committar det separat. Samma sak indenteringar. Om man läser en diff. Hela filen är markerad som ändrad. För att någon har tryckt Ctrl-D och indenterat om den. Alltså ibland behövs det. Det är helt rätt. Men gör det gärna som en separat commit. För då kan man se att det här är bara whitespace-ändringar, så kan man strunta i den sen när man ska läsa igenom och följa vad som har hänt. Några frågor på det här med kommitta delar? Eller vissa ändringar bara? Då rullar vi vidare. Jag kan ju inte stava idag. Jag har ju stavat fel till i min... Vi tittar i min readme här. Det ska stå 7 steps to get wizardry och ingenting annat i rubriken. Så det ska vi fixa. Om det här var TFS eller subversion så hade jag fått fixa det här med en ändringskommit och sen skämmas i all evighet för alla som läste historiken. För först var min buggiga kod där och sen så rättningen. Med Git så kan vi gömma felen så ingen ser då. Det beror lite grann på om det är en feature branch eller vad det är. Om jag har delat den committen redan, om jag har pushat upp den, eller mergeat den och pushat den någonstans, då ska man inte hålla på att göra så här. Därför att då blir det dåligt. Om det däremot är en feature branch som är bara lokal hos mig, då kan jag absolut göra så här. Om det är en feature branch som ligger i min fork på GitHub, eller en feature branch, det kan vara delat repo, men vi är alla överens om att det här är min feature branch som jag har work in progress på. Då kan man hålla på så här. Men man ska vara överens inom teamet med när man gör det här och när man inte gör det. Men vi börjar med att ta och fixa buggen. 7 steps to get wizardry. Save. Jag committar det. Jag kallar den bara för fix. Den där, vad den kallas för, kommer inte att spela någon roll. För det jag gör nu är att om jag kollar på loggen här i Git så ser jag att jag har min fix som den sista committen här. Jag har update readme, vad jag gjort med Git praise mellan. Där har jag update readme title. Och sen före den här hashen är viktig. För jag vill backa tillbaka. Nu tänker jag ägna om lite historierevisionism här. Och skriva om historien, vad som egentligen har hänt. Och då måste jag veta hur långt tillbaka. Måste backa innan jag införde felet. 6845 heter den. Git rebase interactive 6845. Och då får jag upp här. Ska vi se om vi kan. Nej. Så det ska vi inte göra. Trodde jag att jag kunde göra här. Sorry. Det är jag som är senil. Kontroll ska jag göra. Där har vi lite förståning. Rebase Interactive, då får jag upp möjlighet att peta på commitsen och ordna om dem. Jag kan byta plats på dem och göra så här. Det jag vill göra här är att jag vill ta min fix. Så vill jag lägga den omedelbart efter den här Update Readme Title. Och sen så vill jag säga att den här committen vill jag ska, det är bara en fix till den förra. Jag vill inte att den ska vara kvar. Att den ska vara kvar som en egen commit. Sen när som är pedant ser jag att jag stavat fel. Så den där committen vill jag faktiskt ändra namn på också. Eller kommentar på. Jag sparar den här. Kommer jag alldeles strax att få upp här. Att jag får fixa min updated ska det stå. Reword. Om nu tittar i Gitlog. Så den här fix-committen är borta. Men om jag tittar på updated readme title-committen. Står det ju rätt. Så den felaktiga committen är borta. Men det här är faktiskt nya commits som man har gjort. Vilket gör att om någon annan hade utgått från de här så blir det väldigt dåligt. Så det är helt relevant fråga det här. Är det en bra idé att göra? Ja, ibland. Jag tänker med det här rebase som är ett vanligt, liksom, lite återkommande kommando här. Som är en av de styrkorna som Git har som de andra versionshanteringssystemen inte har. Jag ser det som att man sågar av den bransch man sitter på. Det är den min mentala modell. Jag sätter mig på en gren. Jag sågar av den inne vid stammen eller vart jag nu talar om att jag vill såga av den. Och sen kan jag ta bort bitar av den eller hugga upp den och byta ordning på den. Och så klistrar jag tillbaka den. Antingen där den var eller någon annanstans på stammen där jag vill ha den. Om vi fortsätter, eller är det någon fråga på det här med Rebase Interactive och bli av med sina misstag? Men ni gör aldrig misstag. Det är bara jag som behöver sopa mina misstag under mattan, va? Så kan vi titta på fler misstag. För nu visar sig att jag har gjort den här branschen. Det här blev ju ändå liksom rätt okej. Tills jag ska mergea det här och min techlead kommer och säger att du, det var två olika tickets. Det var ett ärende att uppdatera licensen och ett annat ärende att uppdatera readme. Det är helt okej att du gör uppdateringen readme i två steg. Men uppdatera licensen, det ska kodgranskas, kvalitetssäkras, signas av chef, ja, ni vet, corporate. Någon slags kvalitetssäkringsprocess separat. Det borde ha varit en egen bransch. Okej då, vi fixar det. Vi gör en egen bransch av det. Så vi gör en ny bransch med licensuppdateringen och sen trollar vi bort licensuppdateringen från den här branschen. Börjar vi med att checka på de master. För jag backar tillbaka här och ser liksom innan. Nu ska jag skapa en ny bransch. Var ska den utgå från? Jag utgår från master. Jag gör en bransch som heter Git Checkout License Fix. Och sen så tittar vi i loggen. Och då ska jag visade en slide här där jag hade något som såg ut ungefär så här. Fast den där hade jag fler spår bredvid varandra. Det här är ett alias som är en av mina favoriter. Den ser ut, nu ska jag se. Config alias.lg ska jag skriva. Ser ut så där. Och det står också på min bloggpost som kommer i slutet av föreläsningen hur det ser ut. För git lg är det liksom mitt favoritkommando för att se snabbt var är jag? Var har jag mina branscher? Vad pekar de på för commits? Var står jag? Head, det är där jag står just nu. Men då tittar jag på den här och ser att license, den committen heter 6845. Då säger jag att i den branschen jag nu så vill jag ha med 6845. Ge mig den här. Sen kan vi titta på det. Vi kan titta här. Och se att vi har fått utgå från master. Så har vi nu två branscher. En bransch som bara innehåller licensuppdateringen. Och en bransch som fortfarande innehåller alltihop den andra. Så nu är vi en bit på väg. Jag har min nya bransch för den här licensfixen separat. Men jag behöver ju en till bransch. Jag behöver få ordning på den andra branschen också. Kommer ni ihåg att om man ska ändra på branscher så man sågar alltid av den gren man sitter på. Så jag börjar med att sätta mig på grenen My Features som jag ska såga av. Sen kollar jag i loggen här. Hur långt tillbaka ska jag gå? Ja, den här D6, eller jag kan gå ner till D391 blir bra. Rebase key D391. Och nu får jag se. Nu har jag sågat av min gren. Så jag har den avsågad, hänger och svävar där lite i luften. Så kan jag bestämma vad vill jag göra med den här? Ja. Jag tycker att infon ska vara kvar. Jag vill ha uppdatering av licensen vill jag ska bort. Jag sågar av en bit på grenen på mitten och bara limmar ihop den. Man kan byta ordning på de här om man skulle vilja också, men ja, man kan stuva om rätt friskt. Jag sparar filen. Den gör en apply. Om vi då tittar i här. Så nu börjar vi få lite mer branches. Så ser vi att vi har My Feature som innehåller readme git praise, readme title. Licensfixen däremot, den är en egen bransch. Så jag plockar isär det. Och nu är min tech lead glad, för nu kan de tech lead börja den här administrativa sign-on-processen för varje feature för sig. Och nu skäller jag liksom på corporate management här, men det kan ju också vara så att man sitter och jobbar och inser att ja, vissa saker av det här är inte moget att gå in nu, men vi har bugfixar som måste ut i produktion nu. Och då kan det också vara bra att dela upp det. För att kunna dela upp det på ett vettigt sätt så här så bygger det ändå på att man har gjort många små commits. Det är väl också så här tips i Git att var inte rädd för att göra commits, för de syns ju inte förrän man publicerar dem. Med TFS eller Subversion så när man gör en check-in då gör man ju ofta en delad bransch och alla i teamet får det på en gång. Och då måste du hänga ihop mycket mer än vad du behöver göra vid check-in-tillfället i Git. Nu Någon som har några frågor eller funderingar på Cherry Pick, det här branschskapandet? Okej. Okay. På nummer 5. Det här är mer en ett knep om man jobbar med open source, framförallt som open source maintainer. Då får man ju ofta in pull requests. Kommer ni ihåg då att en pull request, det är du som har gjort en pull request, du har jättebra kod, den ligger i ditt repo, din fork. Sen har du också gjort lite grann, det ligger i din fork. Och där borta har vi lite fler, så att ja, men ni är 8 pers här som har gjort varsin pull request som ligger i olika forks. Eller vad Hanselman sa, liksom 10,000-tal forks på .net. Om jag vill ta ner och titta på den här koden innan jag mergar den, så vill inte jag hålla på att adda 8 stycken remotes. Det blir ganska många remotes att adda och sen så ligger de kvar och ja, man, någon av er kanske inte orkar jobba vidare, och så har jag en remote-lista som bara växer. Finns ett knep i Git istället? I GitHub. Vi tar upp och redigerar config-filen för det här repot. Och så ska vi göra den lite större så vi ser vart vi är. Här ser jag mina upstreams definierade. Remote är, jag har en remote och den heter upstream. Eller mina remotes definierade. Här kan jag tala om att förutom att göra en fetch av heads, den vanliga, så vill jag göra fetch av pull requests. Fetch lika med plus refs slash pull slash stjärna slash head colon refs remotes stjärna. Bara se att jag stavat rätt. Det funkar väldigt dåligt när man stavar fel. Så, stänger. Och så gör jag en git fetch upstream. Säger att jag vill ta ner ändringen från upstream. Fang, titta, vi hade 2 pull requests liggande i det här repot. Som jag kan se nu som branscher. Upstream PR1 och upstream PR2. Kommer in direkt här. Jag behöver inte adda det som en extra remote. Om jag sen vill titta på de här då. Git checkout PR/2. Jag förstår att jag menar den PR2, för det finns bara en. Jag skapar snällt en lokal branch åt mig här. Så nu är jag på den och har den koden framför mig. Jag kan bygga den. Jag kan se, går den igenom mina tester och så vidare. Egentligen ska man orka sätta upp en byggserver, men det är inte alltid man har gjort det. Kan man komma åt det lätt här. Sen är det dags att mergea det här. Så då ska jag inte göra det. Merge i Git. Om man tittar på när man har jobbat med Subversion eller TFS då med branscher. Jag kommer ihåg en ställe jag jobbade för 7 år sedan snart, där vi hade parallella spår 2 månader branscher i Subversion på grund av väntande release. Och sen mergeade vi. Vår tech lead stängde in sig 2 veckor i sträck. Vi gick inte att prata med honom. Han satt bara och försökte få ut det här merge hell. I Git däremot så kan man, problemet här är ju att den här branschen, den utgick från någonting för månader sedan och så ska det komma ihop. I Git däremot kan vi göra rebase kontinuerligt. Vi sågar av grejen vi sitter på och så klistrar vi fast den längre upp på master så att den alltid är i fas. Och då tar man sina konflikter steg för steg. Och det är också så att den lägger på, när man gör rebase, då lägger den på commit för commit i den här grejen jag klistrar fast igen, så man kan reda ut konflikterna commit för commit. Vilket också gör det lättare. Men om jag nu vill mergea den här pull requesten, för den är bra, så vill jag mergea in den. Så för att göra det så vill jag börja med rebasaren. Git rebase master. Vi fångar upp den. Klart. Och så gör vi helt enkelt git checkout master. Vi gör så här, vi tittar bara på vart det är först. Vi har då master som jag checkade ut och PR2 som ligger här framme. Det är 2 commits nu som bygger på master i och med att jag gjorde rebase. Och så gör jag bara merge, PR/2. Pang, det gick att göra fast forward, säger den här. Vad betyder det då? Ja, den flyttade bara taggen här. Den här, eller själva branschpekaren, flyttade den bara. Det var inte så jag ville ha det, för att det här var ju 2 stycken commits som var lite så här work in progress. Och jag vill gärna att de ska hänga ihop så man får de här sidospåren. Så det blev fel. Men det är ju git. Så vi tittar i loggen och ser att nu har vi master här uppe. Och jag vet att innan jag började sabba det här så hade jag master här nere på den som heter D391. Git reset hard D391. Så nu är master och head här nere. Jag backade bara ur min merge. Inte revert eller så undo commit som ogör den första, utan den är borta. Eftersom jag inte hade pushat det så får jag göra sånt här. Nej, det där var inte som jag ville. Men om man gör en växel som heter NoFF, no fast forward till merge. PR/2 updated info pages. Tittar vi git lg. Så ser vi att det blev en sån här liten bubbla. Man ser nu att det var... Vi tar git extensions är tydligare. Kan vi se vad vi hade. Här får vi en tydligare sidospår. Vi fick det i en liten sidobubbla. De här två commitsen hade vi vid sidan. Och det var en branch som togs in. Sen kan jag ta bort det här branchnamnet. Det behöver jag inte ha kvar om jag inte vill. För det är inte relevant längre. Men det kommer fortfarande synas att det är en bubbla vid sidan. Så man ser vad som hängde ihop. Någon fråga på det? Tar vi sista steg. Det här är det som många brukar säga. Det här ses lite grann som liksom det här provet. När man har behövt använda det här kommandot, då har man verkligen kommit in i git. Någon kan gissa vilket kommando det handlar om. Ingen vågar. Reflog. Det är sista sättet att städa upp när man verkligen har klantat sig. Vi gör så här, vi checkar ut my feature igen. Den branschen. Och så tittar vi på här hur den ser ut. Då är jag nere på my feature. Jag har lite ändringar här som ligger. Här hade jag den branschen jag hade pushat tidigare. Och så har jag lite fler ändringar. Den här heter någonting E2A4 heter den. E2A4. Sen klantar jag mig. Git reset E2A4. Så. Och sen så går vi in här. Ser ni att jag hade två commits här. De heter updated readme, updated readme git praise. Readme title git praise. Uppdatera git extensions. De är borta. Oftast när man gör merge och sånt här så finns commitsen kvar i trädet. Men nu är de faktiskt borta. Det finns ingen branch längre som pekar på dem, som syns inte. Det här var ju inte bra. För i själva verket så var det där kod jag hade slitit med i flera dagar. Hur får jag tillbaka det då? Jo, git reder ut det också. Git reflog är ett lite trevligt kommando som talar om hela tiden head. Alltså det jag är på för tillfället. Var har jag varit? Bakåt i historien. Och då kan jag se att det sista jag gjorde var att jag flyttade reset hard, den jag gjorde till E2A4. Men det jag gjorde innan dess var att jag checkade ut min branch, my feature, så som den såg ut då. Så här har jag hashen på den committen. Den som inte syns i trädet, den heter BF83. Git reset hard BF83. Så, och så går vi tillbaka hit. Tillbaka. Reflog kan vara värt att känna till. Det finns några begränsningar med det. För det första är det så att den jobbar bara på mitt lokala repository. Så att om jag pushar dumheten någon annanstans, då är jag rökt. Så det gäller att... Det är bra om man upptäcker det innan man pushat. Framförallt innan jag pushar sönder någon annans bransch. Men pushar jag sönder din bransch så kan ju du förmodligen titta Reflog på din dator. Och så kan vi få fram det. Det andra är att jag gjorde ju några övergivna commits här och Git har en garbage collector som kickar in automatiskt efter flera månaders jobb normalt. Men när garbage collectorn kommer, då ryker de här commitsen för gott. Så reflog, det kan rädda, men man har inte en evighet på sig. Så, då ska jag tillbaka till den här kom jag på fel. Hoppa vidare. Ska vi summera lite grann och se vad jag har pratat om. Det första tips 0, det är det här, använd en grafisk klient. Det hjälper till att få en mental modell och se branscherna. Och se vad branscherna pekar och hur committsen hänger ihop. För det jag kände för min del att det var först när jag hade fått den mentala modellen som jag överhuvudtaget vågade använda Rebase. Rebase är oerhört kraftfullt och effektivt. Men om man tänker i TFS eller subversion-termer så det är svårt att få in det. Sen pratade vi om flera remotes. Kanske mest relevant om man jobbar med open source, men även i viss mån då Azure om man kör Git deploys dit. Eller för den delen, det finns ju inte en huvudserver på det sätt som det gör i TFS eller subversion. Om jag vill flytta hostingen av koden från ett ställe till ett annat, ja, tanka ner all kod, gör en fetch på en maskin eller från den gamla servern. Lägg till en nya som är remote och gör en push. Klar. Migreringen är klart. Om man använder Git TFS så kan man dessutom ladda ner från en TFS-server, få ner till ett Git-repo och pusha till GitHub. Om man vill börja jobba med Git. Ett snabbt sätt att få med sig hela historiken. Sen så tittar vi på committa bara vissa ändringar i att använda den här staging-funktionen tillsammans med Stash Smart. Cherry pick. Skapa branscher i efterhand. Plocka isär committsen. Bara man har kommit ihåg att göra små commits. Merge med NoFF för att behålla branschen som ett sidospår i historiken. Och så den här lilla ändringen till configen så att man kan checka ut pull requests snabbt. Och slutligen då reflog för att kunna hitta information som man har tappat bort. Om man har gjort fel, en rebase har gått åt skogen till exempel. Ja, då kan man backa ur med den. Men som du var inne på så vill jag faktiskt ge lite varning också. Att rebase, det ändrar historiken. Det är historierevisionism. Det är helt okej att göra så länge alla i teamet är överens om det. Men om någon har gjort en branch från en commit och jag helt enkelt utplånar den i historiken, då blir det inte bra. Därför så varnar Git när man ska push och dela den här koden. Så för att få pusha efter att man har gjort rebase så måste man använda force-flaggan. Och den är lite tvedelad. Man behöver använda den, men den är risky också. Jag tycker den här bilden passar årstiden. Är det någon som har några fler frågor? Jag pushar ofta feature-branscher, alltså ofärdig kod som jag jobbar med, och den pushar jag flera gånger per dag. Sen så livslängden på en feature-bransch. Vi jobbar i det projekt jag sitter nu med en intern pull request-modell. Alltså jag skriver koden, pushar den, och sen är det någon annan som ska granska den innan den får gå in i master. Och då lever branscherna kanske 2-3 dagar som mest. Ja. Frågan var alltså att om man har fungerande TFS-hantering och funderar på Git och säger vad är stora affärsnyttan? Jag hade det ett samtal i morse här med en annan föreläsare som sa att vi kör ju TFS och det funkar, så nej, alltså, jag har inte förstått varför man ska hålla på med Git och ingen har haft något bra skäl. För mig så finns det två skäl som talar för Git. Det ena är om man sysslar med open source. Det var det som fick mig att ta klivet. Därför att det är en överlägsen modell det här att folk kan göra en fork och hålla på och koda. Jag behöver aldrig ge rättigheter till någon alien någonstans som kan sabba min kod, men jag kan ändå smidigt få in deras kod om den är bra. De flesta här, om vi pratar TFS, då är det förmodligen inte open source vi jobbar med. Det andra skälet, det är att hålla isär branscher. Om man jobbar med den här interna pull request-modellen som vi gör, att vi har jobbat med kodgranskningar förut mycket på TFS. Då gjorde vi så att jag kodade, checkade in i main och sen lade jag upp ett ticket, bara en status som heter kodgranskning, så fick någon titta på den. och så kolla, ja det här såg inte bra ut, här har du haft variabelnamn på svenska, koden är ju på engelska, det får du fixa, och så fick jag fixa. Sen ibland så hittar man så här, det här var inte bra design, men det ligger i main och någon annan har byggt vidare på det i 2 dagar. Det är för sent för att ändra på det. Det blir för jobbigt. Och så får man släppa det. Och det ser jag, det slipper man när man jobbar med separata branscher. Och där skulle jag säga att jobba med separata branscher för varje feature, det, jag skulle inte orka göra det i TFS. Det går, men att byta bransch, jag gjorde det här flera gånger, det går ju på under en sekund i Git. Det som tar tid att skriva kommandot. Att byta från en bransch till en annan i TFS, det är en ganska tung historia. Men har man väl fungerande TFS och känner att man inte, men ska man byta så ska man förmodligen ha ett problem som man vill lösa. För tröskeln att gå till Git är hög. Det är mycket mer komplext. Nej. Det. Du menar städa bort och liksom radera sina misstag bakåt, att man inte kan i TFS:en, kan man inte, har man väl committat in så är det ju incheckat. Och i princip på GitHub så kan man göra project i branches. Master bör vara protected, alltså att man inte får ägna sig åt rebase på den. Så att man skyddar att rebase är en möjlighet, men det här att ändra bakåt historiken, men man bör skydda sina huvudbranscher, de som många jobbar på, så att man inte gör sånt där. Rebase gör man på sina feature-branscher. Jag skulle nog säga att också det här att om man har folk som är rädda för att dela med sig av kod, att det inte är klart, jag vill inte dela med mig, därför vill jag inte checka in. Det jag har träffat på. Där skulle jag nog säga att Git har en uppsida. För att jag kan göra mina små commits lokalt. Man kanske till och med kan övertyga Kalle om att, alltså för backup, kan du inte pusha den här till en privat bransch som ligger någonstans i alla fall när det börjar bli mycket. Så får man i alla fall commits. Och man kan få in det här att, om jag säger så här, när jag jobbade i TFS då committade jag kanske 2 gånger per dag när jag var klar med någon feature, 1 till 2 gånger per dag. Sitter jag och tittar i Git-historiken när jag har jobbat en dag så är det 15 commits. För det är lokalt, det är så smidigt, jag kan göra små grejer som ligger i min egen bransch. Sen? Jag har jobbat lite av en, senast var ungefär för ett år sedan. TFS 2013 är den senaste version jag har använt aktivt. Sen ska jag väl också säga att jag på senare år när jag har träffat på TFS så har jag oftast kört Git TFS. Jag har mitt Git repo lokalt och betraktar TFS som en remote. För jag tycker att jag kan göra, jag vill ha mina lokala branscher och så vidare. Jag vet att TFS har utvecklats, men om man tittar på senaste generationen TFS, då finns ju Git bredvid TFS, TFVC, som likvärdiga. Och jag tror, tittar vi på open source-satsningen, Microsoft lägger sin kod, .NET, ramverket ligger på GitHub idag. Så jag tror ju att man är på väg till Git. TFVC, det är lite versionshanteringens webforms tror jag att det kommer att bli. Kommer att finnas, kommer att vara supportat, men det är inte där det händer. Har tittat alldeles för lite på det för att kunna säga något. Men om man ska runda av lite grann då, så skulle jag säga att när det gäller Git och det man kan göra, så ser jag att framtiden tycker jag är här. Det är en hel del av de sakerna som man kan göra i Git, det är science fiction om man sitter i TFVC. Sen är det fråga att avgöra själv, behöver man det eller inte? Och är man beredd att ta jobbet att byta? Men tack så mycket för mig. Alla knep ska, om jag har gjort rätt, finnas på min blogg nu, coding.abel.nu. Och sen så kan ni, om ni vill, tala om vad ni tycker om föreläsningen i TechDays-appen.